För sjunde gången i ordningen så har Erik Niva tagit plats i Toto Balotto-studion för att summera ännu ett fotbollsår. Den enda lilla skillnaden den här gången, det är att vi faktiskt ringt in det nya året och att vi nu sitter i början av januari för att summera det föregående fotbollsåret. Men skitsamma, det handlar bara om några dygn av 2023. Vi kan väl göra någonting bra av 2022 ändå, tänker jag. Välkommen tillbaka, Erik Niva.
Tack så hemskt mycket, tack.
Hur är läget?
Jo, men det är väl inte fenomenalt och förträffligt, men det är väl någorlunda okej. Och det vet ni ju alla att så länge jag når upp till ett någorlunda okej så känner jag att det finns en trygghet bakom orden.
Thomas, ja, som alltid också redo att... jag ska säga det, att jag lyssnade igenom då fjolårets motsvarande avsnitt. Och då gick jag igenom liksom förberedelseprocesserna i avsnittet med Niva. Mm. Där du då hade sagt att surva bara till Niva. Så returnerar jag.
Exakt.
Jag hittar något bra på volley.
Ni spelar dubbel liksom. Gustav slår ändå ganska bra första serv. Vi har fått en svag retur och då ska jag bara fram och döda vid nöt.
Ah, är det så dina förberedelser har sett ut även i år?
Alltså, 100% ja.
Ah,
jag är i mitt mindset på SD-kuppen i Tyresö. Det är semifinaler och kvartsfinaler ikväll för tjejerna. Och sen så har jag då inlett den här dagen, ska jag säga, med att dricka 1,5 glas vin och äta en Pakri ai gambri med Tony Bacci. Och hämtat en Ravida-olja till Erik Niva som egentligen var mitt mål med mötet med Bacci. Men det blev också en lunch.
Men med.
Mm. Så är det.
Blir det mer Thomas Wilbacher än så?
Nej, det är väl...
Men att han möter dig lite salongs och med en dyr olivolja.
Ja, men Erik. Ja, det känns lite för nära Martin Åslund ändå. Jag vill att Wilbacher ska ha suttit. Jag vet inte var ni satt, men du skulle aldrig ha suttit Rönninge, Salem centrum. Absolut 1,5 glas vin, men hinner även med liksom tre snabba väntöl vid baren.
Erik har ju helt rätt här. Alltså det är en stor skillnad på att vara Martin Åslund, skicka ut olivoljan och ha in en mycket bättre olivolja.
Blint,
exakt. Vissa kan ju få för sig att jag är den personen, så som du bollar upp det lite, du servar det här programmet med. Men jag är ju mycket mer det Erik beskriver. Och jag kommer ihåg, man hade filosofi på gymnasiet. Det var ju verkligen kvasi-filosofi. Men då skulle man beskriva varandra i klassen som en bil. Och då var jag också lite sådär, försökte vara läckra laxen och ha lite läckra kläder och ha gelé i håret på den tiden. Jag hade också
page.
Jag hade också page på den tiden. Där det var någon då som beskrev mig som en Ferrari. Då klev läraren in och protesterade och sa, nej men jag tänker mer... Volvo 240, nedsänkt, en upphottad Volvo 240 med andra fälgar och sådär. Och det är det Erik säger också här lite mer.
Jag
skriver under på det.
Förstår aldrig bilreferenser riktigt, men det känns väl rätt. Men du har väl det där, man måste ju få med, och du har dina liksom österrikiska adelsanor. Och så har du liksom din italienska vurm, och den förpliktigar ju. Det går ju inte att ha en italiensk vurm på ett trashigt sätt. Exakt. Det ska alltid vara liksom så här förhöjt och förfinat. Men så har du ju också liksom Rönning i betongen. Och missar man den, alltså den känns ju som minst 60% av du. Det andra tycker
minst.
Jag, ja exakt, det andra är väl 30.
Det andra är ju mer, vad ska jag säga, garnityr på något sätt.
Så måste
det som har blivit, men jag är fortfarande, alltså personen som jag är ju... Liksom
det är en
nasseknackare
i Gamla stan.
Ja, exakt. Precis så. Vattenfestivalen med Alby-gänget. Mm. Det är mycket mer jag.
Var du
så
på helikopterplattan och röjde upp?
Nej, med Gamla stan, definitivt. Då hade vi hade ju svarta bomberjackor och nassarna hade ju gröna. De hade killer boots, vi hade Dr. Martens.
Så att, de som är intresserade av gammal skinheads-kultur, man får ge dem som benämnde sig själva som sharpskins ett jävla dedikationspris, för att i lite upprörd stämning runt helikopterplattan börja försöka då redogöra för nyansskillnaderna inom skinheads-kulturen och få sagt att jag är då inte naziskin, jag är sharpskin. Skinhead against racial prejudices. Och det ser du på färgen på mina kängsnören och vad fan det nu med vad som var signalerna. Det är ett högt pris att pröjsa för att fronta sharpskinsrörelsen.
Och sen ska jag också säga, alltså vi pratade ju en del punk med Niva i slutet av avsnitten när hans låt ska börja spelas. Alltså min storebror som är född 72, han var ju punkare tidigt 80-tal. Eller på 80-talet, alltså första vågen, punk, punkdunk, platta, slog snutar på käften och hela liksom den världen.
Men är liksom Rågsved, Hagsätra, Ebba Grönsvängen?
Han kom från Kista, men det var där han hängde och det var där han var. Och det var liksom, han var punkare fullt ut. Jag kommer ihåg första gången jag var på en maskerad när jag var 9 år, då hjälpte han mig med min liksom utstyrsel. Och då var jag punkare. Och så såg jag någon gammal bild för inte så länge sedan, något år sedan. Då var det ju då Fuck the Police och 666 och men så här, hela allt det där som jag gick på maskerad när jag var 9 år.
Popkulturell cocktail.
Men det var stor tuppkam och hela den biten.
Man borde göra det någon gång. Ni borde, eller ni eller någon borde göra någon typ av temaavsnitt liksom. Punken, Rågsved, Söderort 81 i relation till vår värld idag. För vi vet ju Billborn, han har ju liksom sina kopplingar, han kommer lite senare. Men nu när Robert Pärlskog är bokaktuell så noterade jag att ganska mycket så valde han ju att prata just om en bakgrund i just den rörelsen. Och Ishizakis, familjen Ishizaki, måste jag varit där och tafsat det? Det är mer japanska kockerier.
Exakt.
Exakt,
det slutade mer i sashimi än någonting
men
annat.
Men är brorsan som kör sushi shu?
Alltså high-end sushi.
Ja, exakt. Men de är brorsor.
Ja, efter denna inledande psykoanalys av Thomas Wilbacher och lite märkligt rotande i familjen Ishizaki så kan vi ju bara fortsätta med vad som är dagsaktuellt vad gäller Eriks förehavanden i poddsvängen. För på tal om Dr. Martens så har jag en timme kvar på del 2 av då Guys 2011-2012 som är det senaste When We Were Kings-avsnittet tillika det senaste önskeavsnittet. Det blev inget avsnitt om FC Lenny Takes Fantasy Premier League-säsong.
Det finns 1920. En gräns för hur mycket man tillåts manipulera. Du är på fel sida, Guys är på rätt.
Jag fattar det. Men varför jag tar upp det här är för att när jag då lyssnade igenom vårt avsnitt i fjol så hintade de att framtiden för When We Were Kings är utmätt. Mm. Du vill inte säga mer än så. Har någonting liksom förändrats kring det förutom att det faktiskt har gått ett år?
Nej, ett år har gått så klockan tickar nu lite snabbare men den är fortfarande inte, nedräkningen är inte officiell. Vi har liksom inte countdown på Times Square eller Sergels torg riktigt ännu. Men tiden är utmätt och tidsplanen ligger fast.
Vad tror du om Toto Balotto?
Alltså nu är ju Justen så liksom färgad, så smittad, så entusiasmerad av att jobba i par med Olof Lund. Så han har ju förstått...
Jag känner det här
exakt.
Också nämligen.
Det behöver inte vara destruktiv dekadens på pizzerian i Rönninge. Det finns en annan väg att arbeta.
Värdigare väg.
Ja, det är dina ord. Nej, det är Justens ord. Så, nej men vad fan... Jag tror ju att ert format är mycket mer uthålligt för det är tydligare aktualitetsupphängt och fotbollen kommer aldrig sluta vara aktuell. Det går att argumentera för att fotbollens arkiv kommer heller aldrig vara uttömt, men jag tror att vår ram, vårt format, det är liksom mer definierat. Ni kan bara fortsätta flyta med tiderna. Så länge ni själva pallar. Jag tror liksom inte att det formatet som kommer knäcka er. Det är väl, det är ni själva. Ni är era egna värsta fiender. Mm. När Gusten inte pallar längre, då viker ni väl in. Eller när Gusten blir liksom för indragen i etablerad media och det finns ingen väg framåt längre.
Jag har ju fått tömma företagskontot och ge honom en värdig entré när han kommer in med ett kontor och en studio så
liksom
han ska känna sig
Alexis
lite
McAllister
till
kommer till Brighton liksom.
Ja, det kanske jag kanske köpt 2 år av det.
Det var en jävla kraftsamling de gjorde där.
Brighton,
när
han kommer känner väl ett behov liksom. De måste försöka få honom att rota sig ytterligare, annars är det Chelsea till sommar.
Ja. Min fråga var i alla fall, det känns liksom fortsatt bra i magen med den här planen och den är på kurs.
Den är på kurs, absolut. Och den är fortfarande så pass avlägsen att vi kommer sitta här om 1 år igen och gå igenom det där. Men vi kommer inte sitta här om 5 år igen, det kommer vi inte.
Nej, okej. Jag ville bara plussa för Gais-avsnittet, även fast jag har en fjärdedel lite drygt kanske kvar. Så måste jag bara säga att jag fann mycket nöje i det jag lärde mig om den här engelska gamla West Ham-talang-anfallaren.
Bertie Brayley.
Och att han då sedermera gick vidare för att spela landslagsfotboll med Englands landslag för intelligensnedsatta.
Ja, alltså,
fotbollsspelare med ett IQ under 75. Det finns tydligen en sån...
Det finns väl hur många som helst.
Jag menar, det finns en sån parallell fotbollsvärld. Jag hade ingen aning om det.
Inte jag heller. För när det där började snurra och när jag liksom kom i kontakt med det med researchen nu, jag kommer inte ihåg det, utan jag fick ju bara kolla, kan det verkligen stämma? Och så stötte jag ju på citat där Axén, som du refererade till med Dr. Martens kängorna, typ försökte liksom slå undan det. Nej, men det där är någon internetskröna liksom. Det är liksom Wikipedia bluffmakeri. Och det tror jag väl bara var ett sätt att försöka deflect the issue, att få diskussionsämnet att försvinna. För när man sen faktiskt kollade på det, så var det ju precis så som det var sagt. Det var inte riktigt så som du återgav. För han gick inte vidare från provspel i Gais och började representera.
Nej, precis. Men han har under sin karriär varit en del av det här.
Han hade redan spelat VM i engelsk landslagsdress för deras landslag med intellektuell funktionsnedsättning. Och jag minns när vi spelade in det, att ja, vi konstaterade det faktum att, och så var det svårt att veta vart man skulle ta det efter det. Liksom. Mm. Okej, då har vi sagt det. Så var, finns det några slutsatser att dra här? Kan man skratta åt det? Ska man inte skratta åt det?
Hur ser matcherna ut? Ja. Gick jag och undrade, är det liksom så här, är det många dumma beslut? Är det många liksom idiotiska passningar och så kallade indianer? Alltså det är så här, präglar det på något?
Taktiska direktiv, är de liksom strama?
präglar det slutforceringen av matcherna att liksom spelarna är så pass liksom dumma?
Sen finns det ju också något jävligt intressant i det där som jag också upptäckte, att England dominerade tidigt när de här turneringarna började spelas strax efter millenniet. Men nu är det ju då total global dominans från Saudiarabien. Mm. Saudiarabiens intellektuellt funktionsnedsatta vinner vartenda VM. De har typ 4 VM-guld i rad eller någonting.
Vad märkligt.
Och där finns det ju liksom Cristiano Ronaldo-hundar att försöka börja gräva i och ta reda på. Alltså det, Irak gjorde ju jättelänge.
Det luktar väl lite att de är bara dumma på pappret.
Det är väl exakt så. Det är åldersfusk fast IQ-fusk, tänker jag. Ja. Och här sitter man med svepande anklagelser. Men det ska man väl kosta på sig.
Och om jag förstod det rätt så hade något VM eller någon Global Games eller vad det nu hette också spelats i Sverige.
Ja, två av dem. Alltså, dels har de det
helt undangömt.
Dels har de detta VM. Och det är då något som går parallellt med här VM. Nu har jag inte sett något. Det spelades ju ett 2018, 20, alltså det spelades 26, 2010. Precis som våra vanliga VM. Jag har inte sett något om ett VM 2022. Så det senaste som spelades gick i Sverige. Final på Tingvalla i Karlstad. Där då bluffdumma saudier sopade rent mot några stackars.
I total mediaskugga.
Fullständigt. Ja, nej, det finns mycket att fundera på här.
Ja. En annan kort grej jag bara tänkte på när jag lyssnade på detta Gais-avsnitt. Och kände liksom att så här, det här lirar med att When We Were Kings nu är på upploppet. Det var självförtroendet i liksom längden av låtarna från At The Gate, men kanske framförallt skitsystemet.
Nej, du har fel form här. At The Gates och skitsystem.
Okej, okay, At The Gates och skitsystem då. Men jag tror deras låt hette Det sociala arvet, eftersom det bara growlades Det sociala arvet. Och det spelades typ 3 minuter. Alltså det var sånt jävla liksom fuck it, vi ska ändå lägga ner snart, så nu kan vi lika gärna köra hela låten.
Det är inte det som, det finns inga direktiv. Jag har ingen aning om detta, för jag lyssnar.
Nej, det fattar jag också.
Men det glädjer mig att Alex Sjöblom eller
alldeles för lång tid spelades.
Men ska det vara långt, ska det vara på skitsystem. Sen fick jag i och för sig, alltså Alex som gör det här, han är vår stora stjärna liksom. Han är ju mer svår att ersätta än Håkan. Det är ju ofrånkomligen.
Som Kim Wirsén och jag.
Ja, men exakt. Men jag fick precis indikationer på att han i slutet av det andra avsnittet, där det skulle spelas Underbart att vara gaisare av Cederhök, du vet den med rimmet Osborn Larsson, denna glada pajsare, Underbart att vara gaisare, ja, då har Alex tagit fel låt. Han har tagit någon annan gammal Cederhökare, och jag vet inte om det är ett kreativt val eller om det är ett missförstånd, men det gjorde mig nästan mer ont än jag blev glad att han hade kört 3 minuter skitsystem.
Känns det inte också lite passande att det blir fel i ett Gais-avsnitt? Alltså,
inte ens
rätt låt kunde de få i sitt önskeavsnitt som de hade mobiliserat för att liksom rösta fram.
Ja, det finns absolut något i det. Det var ju med 98% säkerhet fråga om köpta röster. För jag följer ju den där röstningen ganska nära, och jag har ju lärt mig att när det har gått någon halvtimme och vi har några tusen röster inne, då är det ju väldigt svårt att få några snabba svängningar. Det är någon tiondel hit, någon tiondel dit. Men här var det ju så att okej, guys hade 36%, sen gick den ner 35,9, 35,8 och så whoomp, 40,2. Mm. Ja, då har det plötsligt kommit in 3000 röster på guys på 2 minuter, och denna våg upprepades kanske 6 gånger under röstningsdygnet. Och det får man ju bara högakta.
Verkligen. Ifall
man är så jävla engagerad att man köper Twitter-röster, då ska man ha fel, säger det högt.
Verkligen. Toto Balotto är sponsrade av Rocker. Och ni kanske känner till Rocker sedan tidigare i Toto Balotto när vi har pratat om deras smarta tjänster. Men deras målsättning är just det, att bli en utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Det är just elakuten. Mångas elräkningar drar iväg under denna månad. Vi varit lovade elstöd, det skulle vara på plats, men det sket sig. Vad är då elräkningsakuten som Rocker har tagit fram? Jo, de erbjuder alltså kontokredit helt räntefritt och avgiftsfritt de 2 första månaderna. Man ansöker hos deras elräkningsakut idag och man har pengarna tillgängliga i Rocker-appen inom ett par minuter. Så när elstödet förhoppningsvis har börjat betalas ut i februari kan man ta elstödspengarna och betala in krediten till Rocker, och då har det inte kostat någonting. Kanske kan detta lindra den här ångesten som dessa räkningar kan medföra, och vi säger stort tack för betalt samarbete till Rocker och skickar alla till rocker.com/kampanj/el. Stort tack Rocker.
Hörrni, ni som har varit med några år, ni vet ju vad vi sysslar med i denna episod. Vi summerar det fotbollsår som precis gått, och eftersom Erik alltid är...
20 minuter in i avsnittet har vi inte börjat summera.
Ja, men exakt.
Vi har pratat mycket på.
Ja, det har vi.
Jag tycker det har varit en bra start hittills. Men vi brukar ju ofta börja på Tottenham-perrongen eftersom det är där som Eriks supportermässiga liv frodas. Och jag tänker bara att jag med föregående avsnitt i ryggen ska summera min surv då, ja. Så här. Drömmen om Erik ten Hag, Graham Potter och en ny era blev efter 3 mardrömsmånader med Nuno Espirito Santos, Antonio Conte. Jag är kluven men övervägande positiv, sa du hos oss sist. Du kände lite lätt på att omsvepas av inställningen seger eller dö, och det blev en högst ovanlig värvning bara någon månad senare, då alltså en av det svenska landslagets största stjärnor anslöt och under året också slaktade rakt ut. Detta till trots då du kände att svenskar ska inte vara i Spurs. Så hur mår man egentligen som Tottenham-supporter i början av januari 2023?
Allt jämt kluvet och allt jämt positiv med parentes, asterisk och brasklapp.
Ska säga att du kommer från en 4-0 borta mot Crystal Palace så sent som igår kväll när vi
spelade
in det här.
Jävla massa med stämningsläget. Mm. För 2 dagar dessförinnan var det ju alltså det var ju skitsystem. Det var fan nattsvart där ute.
Alltså jag älskar att det bara när vi pratar om Spurs som Erik inte kan ha perspektiv. Alltså där han bara är supporter och går från match till match.
Innan
du är perspektivens mästare vad det gäller precis liksom allting. För att du kommer till Spurs.
Det är fel. Perspektiven är bara mer träffsäkra när det kommer till Spurs, för min insyn är bättre.
Ja. Och innan Erik fortsätter, Kim, spela 8 sekunder av skitsystems det sociala arvet så att alla är med på vad jag menar här.
Uppfriskande. Mm. Nej, men vad fan summera Spurs? Det finns ju mycket att ta på, men det är klart att man måste väl börja och sluta. Man måste inte börja och sluta på Conte, men man lär väl börja där. Och grejen är ju att det vi har fått av Conte på ett år är mer än vad jag trodde vi skulle få. Definitivt. Jag trodde inte att vi hade en 4:e plats och därefter ju faktiskt en gruppseger i Champions League inom räckhåll. Jag trodde inte heller att vi skulle ligga och toucha topp 4 nu heller, men det är ju då sett ett år tillbaka i tiden. Det gick ju så jävla bra så snabbt att hade du frågat mig i somras så hade jag väl köpt in mig på mirakelmannen Conte och trott att det verkligen var grejer på väg att hända. Nu är väl min övergripande känsla, trots 4-0 mot Palace, trots FIFA 0-2 hemma mot Villa, att hela Conte-perioden är ju i högre utsträckning än When We Were Kings redan på väg att ta slut. Vi har nog fått det mesta av Conte redan nu. Jag tror att vi kan få en jävla, jag vet inte om jag ska säga dödsryckning, men en jävla liksom triumfsväng till i någon av cuperna under våren. Potentiellt sett, vi kan gå långt i FA-cupen, vi kan fan gå långt i Champions League ifall vi har lite medstuds. Men ska jag gissa så tror jag inte vi sitter här om ett år med Conte. Utan då tror jag att vi har bytt tränare.
Men jag tyckte det var intressant, eller den senaste veckan, bortom prestationerna och resultaten, så tycker jag det är intressant att ha hört Contes presskonferenser, intervjuer, där han då dels pratar om målsättningen, förväntningar som supportrar borde ha på laget. Och han själv i de förväntningarna. För att det senaste som jag såg i Gazettan var att alltså för mig handlar det om att köpa att vi inte kommer vinna. Mm. Jag köper att vi inte kommer vinna och då kan jag liksom fortsätta vara här och fortsätta att bygga, konstruera. Liksom, så här, det här laget behöver byggas över tid för att bli någonting långsiktigt. Och då måste jag acceptera det. Det andra var då sett till förväntningarna att det här laget är fyra mirakel. 5-6 kanske rimligt, 7 underbetyg var han också ganska tydlig med.
Ja, och det tycker jag att han hade allt fog för att säga för ett år sedan. Mm. Det var fan ett smärre mirakel att vi gick från fjolårets januari månad till en Champions League-plats. Och det var ju mycket
det var han tydlig med att säga också.
Ja, jo, jag noterade detta. Och det är ju också en grej med Conte att redan för ett år sedan, kanske mer än någon annan gång, så höll han ju på januari 2022 och liksom, ja, men nästan vända på klacken och knalla bort från Spurs redan där och då. Det var 5 raka förluster. Det hade aldrig hänt honom tidigare. Maybe I'm not so good. Ja, det här är ett omöjligt uppdrag. Och då var ju känslan så att, jo, men vad fan, du har haft 2 förhandlingar med den här klubbledningen. Först valde du att avstå. 3 månader senare valde du att kliva på. Vad trodde du? Mm. Där var lite den känslan att du kan inte kliva på och liksom förare med en retorik där du gör hela klubben en sån oerhörd tjänst och välgärning och sen bara komma dragandes med att förväntningarna och det du nu har köpt in dig på är något helt falskt bara några månader senare. Och det finns väl alltjämt lite den där känslan av att det han själv beskriver är sånt han borde liksom vara mest klar över av alla. Det är liksom som att han hela tiden upplever det som att han har köpt in sig på något som inte var det han trodde. Han har fått förutsättningar som var något annat än det han brukar ha. Det här är ett jobb som är på gränsen till omöjligt.
Han har inte fått spelare.
Vilket han ju fick. Alltså, han slutade 4 och det var otroligt. Att från den punkten gå igenom en transfersommar där han fick det mesta. Det är ändå mer än 1 miljard spenderade. Och det är liksom en profil av spelare vi inte brukar värva. Och tycker jag då, liksom fullt rimligt att tänka sig topp 4. Alltså det har varit, tabellen är helt okej, okay. Champions League jättebra, men prestationerna de senaste 3-4 månaderna har ju inte andats framtid, så kan man ju säga.
De har heller inte andats de resultaten.
Nej, och det är det vi har fått oproportionerligt alltså, mycket poäng.
Jag och Thomas har pratat väldigt mycket Tottenham och Antonio Conte senaste tiden, så jag tycker inte vi ska bli allt för långrandiga, det tror jag inte våra lyssnare uppskattar till 110%, men det tycker jag är liksom den stora grejen med Contes Spurs den här säsongen, att jag köper att spelare för spelare, om man tittar till materialet, nej men då kanske liksom Tottenhams glastak är 4. Mm. Får man jätteträff så kan man bli 3.
Ja.
Men,
nej, har man, vinna någon liga.
Men har man lite stolpe ut och det går lite emot och man har någon skada som blir kostsam, ja men då kan man komma 7.
Absolut.
Problemet är ju, tycker jag, och det är väl det väldigt många andra också verkar känna, det är ju att Tottenham har nått de här resultaten utan att spela på någon slags topp av sin förmåga. Man använder inte resurserna man har i den där truppen. För man kan se att de här spelarna borde kunna, mot ganska beskedligt motstånd i väldigt många matcher, spela en mer övertygande fotboll för framtiden, som också liksom utvecklar laget och tar dem framåt, än att man liksom med väldigt svajiga insatser gräver fram hokus pokus resultat.
Besvikelsen är ju mycket, ja, men ställd i relation till det Contes lag presterade förra våren. Vi blev ändå så bra så pass snabbt. Och då kunde vi verkligen städa av motståndare, springa över motståndare. och att därefter få en hel sommar med hans stab, få en transferperiod där han fick det mesta och sen uppleva att ja, men nu är det ju mycket sämre. Det är liksom objektivt ofrånkomligen sämre än det var i våras. Några skador har stökat till det, men truppen, laget är ändå bättre. Och man landar väl bara alltid i den här känslan att ja, men ska man bygga över lång tid? Ska man ha ett projekt? Ska man gå den vägen som jag tror Spurs behöver gå? Då är det ju svårt att tro att Antonio Conte är rätt man. För han verkar inte vilja, han verkar inte kunna. Han verkar just inte köpa in sig på att det har varit idén hela tiden. Utan det är något som att träffa honom med överraskning och fått honom förbryllad och besviken. Men det är just utifrån ja, någon form av spåkuleperspektiv. Här och nu så har ändå Conte givit oss mer positivt än han har ställt till det. Och framförallt i den matchgoing support, alltså in i matchen mot Crystal Palace igår, då vi kommer från, det jag står fast vid var en av våra sämsta hemmamatcher sedan 2014.
Ja, men det är viktigt att ha med sig också, alltså, det är en av de sämsta matcherna. Det är inte signifikativt för Tottenham under Antonio Conte.
Nej, så att det är någon standardprestation. Nej,
men det blir ju lätt att se det utifrån perspektivet här att man har enligt många, enligt Gusten, spelat dåligt så att säga och ändå lyckats få med sig poäng. Och så kommer den prestationen mot Aston Villa och så blir det symboliskt för att ja, men det är dit Spurs är på väg ner i Hades. Men jag tror ju snarare liksom att Conte jobbar på det här, att truppen är sammansvetsad, att det inte finns några sprickor i omklädningsrummet så att säga, och att laget kommer bli bättre under våren.
Ja, laget reagerar.
Jag tror att de kommer reagera, och när nyckelspelare kommer tillbaka kommer de bli bättre. Så jag tror ju mer på att Spurs kommer närma sig det man var för ett år sedan när allting var frid och fröjd, snarare än det som Team Gusten här går emot då, att så här, ja men vadå, allting är ju bara på väg neråt och det har vi ju sett på prestationerna. Någon form av så här XG sanning som man gör hela tiden idag. Mm. Att så här, man kollar på XG och säger, ja men kolla, de har fått fler poäng än vad man borde ha fått. Milan lever ju liksom under samma press lite grann. Mm. Att de vann Scudetton trots att de borde inte ha vunnit, för kolla på XG. Mm. Och den sanningen ligger ju lite över Spurs just nu också. Men jag tror ju att det snarare blir då en effekt av arbetet som laget gör nu under Conte, och att vi kommer få en reaktion på det här och att det kommer se bättre ut. Jag tror att det är där vi skiljer oss mest. Ja, alltså i vår spåkula lite grann.
Ja, det jag skulle säga var bara att trots då den prestationen, trots att det var jävligt deppigt runt laget även före VM, så går de in på Sellers Park och det första som hände är att den fulla borta sektionen skanderar Antonio och Antonio. Och det är ju värt någonting. Det är ju en jävla liksom vote of confidence, ett förtroende besked. Och jag tror också att det inte är en tillfällighet att vi får fler poäng än vad spelet ofta berättigar till. Utan det är ju ett lag som i hög utsträckning gör det Lasse Lagerbäck uppskattar mer än något annat. Prioriterar det som faktiskt avgör fotbollsmatcher. Spurs är ju ofta liksom horribelt undertaliga på det centrala mittfältet. Det är lätt för motståndarlag att liksom spela sig förbi Höjbjerg och igår skippen några passningstrianglar. Är det hela jävla världen? Nej, Conte tycker nog inte det. Lasse Lagerbäck tycker nog inte det. För det är straffområdena det verkligen är viktigt. På så sätt kan man få lite extra många poäng. Och det finns ju trots allt då den här förmåga att reagera, att fortsätta kriga på, som känns väldigt kontelik. Mm. Den är vi inte så vana vid i Tottenham. Förlorar vi på söndagen på ett horribelt sätt, då viker vi oss även på onsdagen på ett ännu mer horribelt sätt. Så den där ryggraden som gör att vi ändå studsar tillbaka, både från första halvlekar och från villamatcher, den är värd någonting. Mm. Men sett till vad vi var i somras, sett till vart Conte hade tagit oss på ett halvår, så trodde jag det efterföljande halvåret skulle ha varit bättre.
Vad tycker du om Kulusevski så här långt?
Ja, att han är ett geni. Jag förstår inte varför han inte alltid har spelat i Spurs. Nu vill jag bara svenskar i
toppen. Ja, men det var det jag skulle komma till. För att du var ju tydlig här för ett år sedan med att svenskar ska vare sig spela i Arsenal eller i Tottenham. Vi ska givetvis som alltid avsluta episoden med att dels lite snabbt gå igenom fjolårets spåkula kring 2022 och rätta dem, men också titta framåt mot 2023. Men då var ju en spådom då, en profetia, att både Alexander Isak och Dejan Kulusevski skulle ta varandra i handen och gå till Premier League. Nu blev det Spurs och inte Arsenal då för Dejan Kulusevski som vi var inne på för ett drygt år sedan. Men som Thomas frågade, hur har det varit för dig som supporter?
Ja, det var det fantastiskt och det tog väl... Det tog några veckor, för han hade ju först några inhopp mot, var det Southampton och Wolves hemma, som var fjolårssäsongens motsvarighet till Villa hemma, så några riktiga djupdykningar. Inte lika djupa, men ändå. Och då var det lite så där, bara, hur i helvete ska det här gå? Och när han först kom, det var ju så att jag uppfattade det som Conte pratade om, han kanske kan spela wingback Dejan. Han kan inte konkurrera ut Lucas Moura, han har ju ändå varit okej i ett lag som har gått dåligt. Och sen är det Man City-matchen bort, som jag såg att Dejan själv refererar till som den bästa match han någonsin spelat. Inte nödvändigtvis utifrån hans egen prestation, utan bara som upplevelse. Mm. Vilken jävla match att få vara med om. Och han är med och driver den. Han gör ett mål tidigt. Han har en ass fram till Kane i andra som blir underkänd på en var offside. Han har sen den avgörande assisten i 95, eller vad det nu är. Och den matchen vände ju vår säsong. Den matchen vände på många sätt Contes första år i Spurs. Och den satte tonen för vad som sen skulle komma från Dejan.
Han hade också något jävligt häftigt i alltså hur han firade det där segermålet. För det var inte liksom en pojkaktig eufori. Oj, vi har lyckats slå Manchester City på bortaplan. Vilket mirakel. Utan det var sån jävla liksom...
Ja,
så är.
Kolla nu.
Kolla,
ja, exakt, här är jag. Precis så. Och sen har han ju fortsatt... Och det är klart att konkurrensen är ju svår ifall man ska mäta Spurs-spelare mot varandra där framme. Kane har ju ett otroligt 2022 i klubblagströjan. Son vinner skytteligan på våren, även om han sen har varit obegripligt svag från sommaren och framåt. Men sett över hela 2022, väger man in Sons höst, då är det ju Kane och alldeles där bra bakom Dejan Kulusevski. För han har varit bättre än Son sett i hela 2022. Han har varit klart bättre än Richarlison, som alltså är Brasiliens nummer 9. Och han är spelaren som får Tottenhams offensiv att sitta ihop, att funka. Utan honom, inget omställningsfyllare.
Är det inte nästan lite så att du är liksom dagsfärskt färgad av gårdagskvällen mot Crystal Palace? Lyft bort den så är han väl framför Kane också.
Kane har varit jävligt bra i Spurs under 2022. Det är visserligen så att Kanes lägsta nivå har sjunkit väldigt mycket sett till de senaste, om du jämför med hur det var för 5 år sedan, när han fortfarande sprang på allt, kriga på allt, hade 6 avslut per match.
Jag tror inte han får det för Conte heller.
Nej, men det är inte bara Conte, det är hans egen liksom, personliga tränare.
Och äldre och...
Ja, men han blev ju så mycket skadad, han hade ju en långtidsskada per säsong, ibland för att han kastade sig in i dumma situationer, och så slutade han med det, och istället så är det 30-70-läge nu så backar han ut varje gång. Och det finns en frustration i det. Det innebär att han är 1+ i vissa matcher. Mm. Och det var han aldrig förut. Men Kane 2022... Ja, det har ändå varit grymt. Okay, igår var det faktiskt 2023. Så. Mm. Men
såg det... också någon statistik på när Kulusevski spelat och inte spelat. Hur mycket Spurs har vunnit och så. Men det du säger med...
Också hur bra Kane är.
Absolut.
Alltså när Kulusevski spelar och inte.
Absolut. Nu nämnde vi några assist också, men helhetsupplevelsen av Kane blir ju bättre med Kulusevski på planen. Men också just omställningsfyrverkeriet som du sa. Alltså där var man ju tidig när man var med i Parma-tiden. Det var definitivt liksom inte hämta hem att man följde den. Men det var ju ett Parma som ställde om. Och Kulusevski tror jag i många svenskars ögon som har sett han i landslaget är ju liksom inte en omställningsspelare.
Han har inte den där explosiva snabbheten.
Nej, men han löser ju omställningen. Ja. Han gör det, han kommer förbi, han hittar in. Han har också spelförståelse när ska han spela den tidiga passen istället för bara liksom dra ner till mållinjen. 100%. Som många omställningsspelare annars har, att de ska förbi sin spelare. Så att jag tycker han är en modern omställningsspelare.
Ja, det är fascinerande det där att han kan göra allt han gör utan det där riktiga rycket. För det har han ju inte. Ja. Men det märks inte.
Nej.
För han har sån jävla förmåga att värdera rätt. Att, som du säger, passarna ska passa, gåna ska gå. Men han har ju också förmågan att ta sig förbi, ta sig loss från en motståndare utan ryck.
Du behöver inte vara så där jävla kvick och snabb och explosiv. Nej. Om du har hans oberäknelighet.
Och hans balans och hans koordination, hans timing. Hans timing är otrolig. Och det var ju en grej som fortfarande många liksom, Twitter-spurs har väldigt roligt åt. Att jag vet inte om du vet vem det var, men det var ju någon italiensk journalist som gjorde sig lustig över vårt double swoop mot Juventus. Bentancur, de har fått de här pengarna från de här två. Bentancur som tappar massa bollar varje match. Dejan Kulusevski som inte har gått förbi sin motståndare en gång på 2 år. Mm. Och jag vet inte vilket fog han hade för det. Men vad är att gå förbi en motståndare? Alltså dels gör Dejan, han går ju nära käppen på slalomspråk. Mm. Han går nära käppen och tar sig tillräckligt mycket förbi för att slå nästa pass.
Men det han har också för att vara vänsterfotad, det är att han har en tillräckligt bra höger, vilket många inte har, Ilicic, Robben och så vidare, för att gå på utsidan. Ja. Så det är ganska ofta han går. Det skulle vara intressant att se statistik på. Hur ofta går han på insidan och hur ofta går han på utsidan?
Jag tror han har förbättrat mycket bara på det senaste året. Mm. För det var ändå ett intryck under hans första period i Spurs som jag hade från landslaget i Juventus tidigare. Att han ville ju ändå väldigt ofta liksom vända tillbaka på vänsterfoten och så slår det skruvade inlägget på bortre. Men jag tycker han har blivit bättre och gör det ofta just att han går på utsidan. Och sen du behöver inte ha liksom Sons tvåfot förmåga för att slå in bollen med högern. Nej. Alltså du kan bara daska den längs med målgårdslinjen och det är bra nog.
Men som du sa med italienska journalister, nu åker de ju på mycket skit Juventus för att man har fifflat och Paratici har varit där.
Ja, men fan, kommer han åka in? Det
nej,
inte
jag tror inte det.
Med. Nej, det går inte.
Just nu är det liksom sportdomstol. Alltså det som i slutändan blir väl KAS eller någonting sånt där. Ja, det går alltid att överklaga bort. Till slut så finns det väl något TAS också. Sådär, som man aldrig kommer till. Så att det som kommer hända, senast jag läste, vi pratade om det i Toto också, så när man börjar prata om neddegradering och så vidare för Juventus, slås det bort helt.
Ja, det är inte 2006.
Problemet är att det är svårt att bevisa i och med att det handlar om värdering av spelare. Och sporträtten i Italien, de har då använt sig av Transfermarkt. Mm-hmm. Som att det är en sanning.
Ja, nej,
och det är klart att de...
Det går liksom, att överklaga bort.
Det går att överklaga bort. Så att jag möjligtvis, eller säkerligen någon slags böter, möjligtvis max någon slags minuspeng för Juventus inför nästa säsong. Men Paratici är i England, så han har nog liksom flyttat bort sig och klarat sig bra. Ja, men ju, kanske att se upp lite då i Spurs led. Alltså, hur har han arbetat i Spurs? Vad har han fått för frihet att arbeta? Har han fifflat även i Spurs? För det tror jag nog man kommer kolla på.
Det höll på sig. Vi ska inte fastna i Spurs som Gusten säger. Nej. Men vi hade ju en period mellan sig, ja, men mellan 2017 och 2022. Alltså en femårsperiod. Då Spurs spenderade, nu kommer jag inte ihåg, men säg 4 miljarder spänn. Noll lyckade rekryteringar. Mm. Det går du och Arger, ja, men Höjberg. Ja, Höjberg, 3+ utifrån prislapp och förväntningar. Men annars hade vi noll lyckade rekryteringar under en femårsperiod.
Hur många? Noll.
Ja, N-O-L-L. Nolla, nolla. Och det var ju liksom det som tog oss från Pochettino Spurs till Mourinho Spurs. Det var liksom en jävla massa dåliga vägval i allt som klubben tog sig för. Men det var även en rekryteringspolicy under Paul Mitchell, den jävla halvfigur, som gav oss noll lyckade rekryteringar. Mm. Paratici kommer in, första fönstret Dejan och Bentancur för låga pengar. Andra fönstret, ja, Conte kan säga att det är ingenting eller det är jättemycket, men det är ändå ett sätt att värva som vi inte är vana vid. Richarlison kommer såklart göra mycket nytta. Ja. Perisic är lite underwhelming, men han är ändå bra. Mm. Jed Spence, ja, det är ju inte Contes för att han någonsin får spela fotboll. Men det händer positiva saker.
Bissouma har väl varit den stora besvikelsen, ja. Men det var ju en spelare som kändes. Många ryckte i.
Ja, hur mycket värvades han för, Gustav?
Ja, ja, så där har jag fått bassning, men det kan inte vara 300 miljoner.
28 miljoner pund.
Nej, det kan inte vara. Det är ju såklart mer än så.
Ja, nej, men det kanske finns det. Kan ju liksom...
Han var fattar ju alla.
Men det jag skulle
han
säga...
Han har varit 1+ hittills. Ja.
Varför,
varför
Thomas sa som han gjorde var för att jag har refererat till liksom, det är över 500 miljarder och så har några lyssnare rättat mig här senaste tiden.
Ja, men det gör
jag
direkt.
Men Paratici har ändå gjort bra saker. Ja. Så har han fifflat lite längs vägen. Aha, vi kör framåt.
Med tanke på hur fotbollsvärlden ser ut. Men det jag skulle säga, det är precis som du säger. Det var mycket... Ja, men, ingen brydde sig väl om Bentancur och Kulusevski lämnade Juventus. Men nu får ju Juventus ganska mycket skit på grund av fifflet och skit för allting egentligen. Mm. Så det är populärt att skriva negativt om Juventus. Och nu får man ju också då skit för att man släppte just Kulusevski. Det skrivs inte så mycket om Bentancur. Ja, men Kulusevski definitivt. Så fort han gör en bra prestation, då är de italienska tidningarna på det.
Ser vi till hösten som han spelas innan VM, då var det ju Kane... Kane och Bentancur. För Dejan hann ju spela så lite. Så då skulle ju faktiskt han hållas ännu högre. Mm. Sett över hela året Kane och Kulusevski. Men bara hösten var ju Bentancur starka 4+.
Och det är där Juventus har lite problem. I och med att man inte haft Chiesa. Man har haft svaga centrala mittfältare.
Paratici är ju sugen på både Rabiot och McKennie.
Alltså de kommer ju vara fantastiska. Jag såg McKennie väldigt mycket away. Premier League på honom. Alltså då att McAllister skulle komma till Juventus. Så att det ska vara någon slags första val.
Brighton är smartare än så kan jag ju säga.
Jag tror jag nog. Toto Balotto är sponsrade av Circle K. Och nu hörni är det lite tävlingstider. Jajamensan, tillsammans med Circle K så kör vi lite contest här i december. Och för att vara med och tävla, ska jag bara säga tidigt här nu, så måste man vara medlem i Circle K Extra. Men det vill ju alla vara, för det är ju förmånligt. Till exempel då så kan man ju tanka och betala med kortet som är kopplat till Circle K Extra. Man kopplar alltså sitt kort under perioden 29 december till den 4 april 2023. Och gör man det, då är man alltså med. Det räcker. Vinsten är ett presentkort på Circle K värt 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter. Circle K Extra är alltså Circle K's medlemsprogram. Och som medlem blir livet längs vägen, och det kan jag verkligen skriva under på själv, extra bra. Några av fördelarna för att vara konkret. Du får 25 öre rabatt per liter i 3 månader när du ansluter till Circle K Extra med valfritt bank och betalkort första gången. Därefter får man 15 öre rabatt per liter. Bara där är bra. Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet. Jajamensan, det får man på köpet. Och en varmkorv kostar alltid 15 kronor. Som sjätte tvätt, och som du har nått dit då, då erbjuder Circle K dig deras premiumtvätt dessutom. Och man behöver inte hålla räkningen själv, för Circle K de mässar när det är dags. Så, vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation och ansluta ett kort och gå med i Circle K Extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så att det är bara att gå med i Circle K Extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kort bara innan vi lämnar Spurs och Dejan för gott kanske den här episoden. Det var ju inte bara han som stor svensk landslagsspelare som gick till Premier League. Även Alexander Isak lämnade Real Sociedad och La Liga för Newcastle för över 700 miljoner kronor. Fick ju en sagolik start med mål direkt på Anfield borta mot Liverpool. Men skadade sig efter match 2. Jag tror att det var något deppigt kryss. Bournemouth eller Fulham. Något i den
stilen.
Tre
matcher han inte. Han tog ju en straff och slog in den i hemmadebuten. Och det var ju också så här, fan, nu är jag här.
Exakt.
Men sen blev det någon deppig skada. Jag tror det var 3 matcher. Det här skitsamma.
Ja, vad gjorde den värvningen med dig?
Många saker att liksom reda i här. Dels finns ju ofrånkomligen hela Saudi-dimensionen. Och den blir på ett sätt orättvis mot Alexander Isak, för att den kom just under den allra mest intensiva debatten om internationell sportswashing. Så han fick ju det mycket hårdare i nacken än någon annan svensk fotbollsspelare har fått. Stensson skulle väl säga att han är värre granskad. Men Isaks övergång blev tydligare färgad av den dimensionen än vad som tidigare har skett. Och den finns ju kvar.
Emil Krafts kontraktsförlängning är man inte riktigt lika kritiserad.
Fan, man glömmer bort att Emil Kraft är kvar i ekvationen runt ett Champions League-jagande Newcastle. Men med det liksom ändå intaget och redogjort, så kändes det ju jävligt spännande. Det känns ju inte som en gjuten succé, för det finns för många frågetecken, och det fanns definitivt när värvningen blev klar. Men det känns ju också som att det finns en sån jävla potential för att han ska kunna bli förgudligad på Tyneside. För de har ju den grejen att de älskar de sina, men de älskar inga som de älskar sina centerforwards, sina nior. Okej, Isak har väl 14, men vad fan, ni fattar. Skulle han kunna ta den där platsen och följa med Eddie Howes lag uppåt mot Champions League, mot titlar, då skulle han ju bli Holland på en höjd som ingen svensk har blivit internationellt sen Henrik Larsson i Celtic. Han skulle bli så älskad. Och där finns det ju en jävla kittling. Att här kan det komma en svensk och verkligen skriva historia och verkligen liksom bli staty utanför en arena. Mm. Och det kommer inte Victor Lindelöf bli, även om de spelar på ungefär samma prestationsnivå. Va? Man United är en större klubb.
Jag håller med dig om att det finns inga liksom succégarantier, men det man vet är ju att det bor ju någonting helt annat i Alexander Isak än vad det gör i Chris Wood eller Callum Wilson. Alltså, det finns ju växlar i Alexander Isak som korrelerar med växlarna som Newcastle som klubb lägger i.
Så är det. Och sen har det ju blivit jävligt märkligt utifrån just Alexander Isak-horisonten. Att så fort han blir skadad så börjar Newcastle vinna varenda jävla match de spelar. Och Chris Wood gör nytta, men framförallt Callum Wilson är ju jävligt bra. Och han är ju begränsad, men han är en rivig Premier League-forward som alltid ger dig det du hoppas på. Alexander Isak tror jag kommer pendla mer i prestation. Och det kommer inte vara helt självklart att han är första namnet i startalvan när han nu blir spelklar igen. Utan han är inte tillbaka på ruta ett. Han är till och med lite bakom ruta ett om man ser till hans
också
egen
lite positionering. Vi pratar om Harry Kane som kan vara ett plus i vissa matcher. Och då pratar vi om en av världens bästa anfallare. Alltså det är ju också lite för nummer nio positionen att inte alltid, man är så beroende av laget och lagets prestation också. Mm. Och att där kommer också Alexander Isak göra vissa sämre matcher kanske. Eller,
Callum Wilson är sällan ett plus, ja, det är faktiskt.
Det är han är två, men han tre. Gör ju också jobbet väldigt mycket, men det gör ju Alexander också.
Det gör.
Callum Wilson är ju ännu mer sällan fem plus.
Callum Wilson är en tre plus forward.
Men vilken jävla debut han hade i Isak ändå.
Tänk om det andra målet inte blir bortglömt.
Oh, alltså,
då är han ju en global superstjärna över en natt liksom. Ah. Då, alltså det saudiska landslaget med intellektuell funktionsnedsättning skulle ju liksom komma och lyfta honom i höjderna dag så två. Alltså.
Och där hade ju Kulusevskis assist till Harry Kane legat i lä.
Alltså,
när Alexander Isak vände bort, om det är Robertson eller om det är Trent, eller vem det nu är.
När han kommer från vänsterkant så det är väl Trent och Matip kanske.
Nej, men alltså, när man
och bara
ser
smackar upp den.
När man ser Alexander Isak göra den typen av prestationer. Han har ju några matcher. Vi var ju på plats när Real Sociedad slog Atletic Club de Bilbao för att liksom göra Kviborg glad. Det var ju en sån prestation när alla stod, hela arenan stod upp och bara applåderade honom. Alltså han var värd priset för matchbiljetten som han har betalat och mer därtill. Egen show på planen. Så var ju debuten.
Ja, alltså från det att han slog in det som då skulle vara 2-0-målet. Det som var en uppgradering av hans eget 1-0-mål. Mm. Alltså punkten är precis när den bollen går i nät till... Ja, sen dess har ju faktiskt det allra mesta gått fel, både i smått som i stort för just honom. Just för matchen, alltså till att börja med, målet blev underkänt. Ja, det var ju helvete. Sen blir han utbytt. Ja, men han har väl sprungit klart.
Trist.
Och sen gör Liverpool ett jävla segermål i 98, eller vad det nu var. Så då försvinner ju även minnet av hans första mål. Det blev inte värt något, blev inte värt någon poäng. Och sen så blir han skadad och sen vinner Newcastle match efter match efter match efter match. Så
och det är en Kulusevski växlar upp och tar guldbollen.
Ja, och det var ju utan diskussion. Det fanns ju inga andra kandidater, så som jag uppfattade det. Så...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gustav ville få in Samuel Gustafsson där.
Nej, verkligen inte. Årets mittfältare.
Jag blev han årets. Nej, Emil Forsberg blev årets mittfältare. Ja.
Tycker absolut. Du att Samuel Gustafsson skulle liksom ha nämnts, eller om du hade varit med i juryn, hade du bollat upp honom i diskussionen?
I en alternativ...
För mig så kan en allsvensk fotbollsspelare i den liksom 25-23 ligan i värld kan inte vara med i diskussionen.
I en alternativ fotbollsgala så tycker jag att liksom, det relativa ska ha sin plats.
Jag är fan på din sida här, och jag tycker också att det brukar väl vara så. Är det inte ofta så att det är två internationella namn och så en allsvensk? Det verkar vara något med kriterierna som tar det dit.
Jag säger så att Gusten, Erik Friberg och Daniel Larsson som var med i juryn gav också honom priset som årets mittfältare.
Katalysatorn i detta var ju såklart att Robin Olsen blev tilldelad priset som årets målvakt. Och börjar man gå igenom Robin Olsens kalenderår 2022 så blir det ju liksom, det blir ju pajigt att man ska prisas som årets målvakt. Även fast jag också tycker såklart att Robin Olsen... Är objektivt är Sveriges bästa målvakt. Men årets målvakt.
Alltså jag kan inte kriterierna för de där subkategorierna. Men kategorierna för guldbollen vet jag ju i alla fall ger en extra viktning. En ganska stor extra viktning till landslagsprestationer. Så bara genom att Robin Olsen gjorde det hjälpligt gjorde liksom förlustsiffrorna hyfsat lindriga i några av landslagets plattmatcher. Ja, det lyfte honom oproportionerligt.
Är detta uttalat eller är det liksom för att du känner juryn?
Nej, men det är uttalat till juryn. Liksom. Juryn får instruktion att ni ska jävlar er med att ta hänsyn till landslaget.
Det finns i statuterna.
Ja, det finns det. Ja. Okay.
Men på tal om Samuel Gustafsson och det svenska landslaget, vi vänder hemåt mot Fädernäslandet här för att summera 2022. BK Häckens SM-guld var inte bara ytterst välförtjänt och imponerande utan också helt perfekt vad gäller framtidstron på allsvenskan.
Det är ditt påstående alltså.
Ja, det är lite så som jag väljer att summera den allsvenska segraren Häckens guld och vad det kommer innebära här.
Vad liksom ska jag reagera eller ja, jag ska först fråga alltså vilken framtidstro är det som du fylls av när du tänker på det?
Nej, men det har ju länge hetat att liksom, nu kommer Malmö springa ifrån alla och vi kommer få vårt Rosenborg eller FCK eller Bayern München eller vilka nu man vill ta som exempel. Och det finns ingen sportslig nerv och vi tävlar om en andra plats. Men nu blir Häcken liksom återigen en ny SM-guldvinnare de senaste 10-15 års perioden. Och de visar ju att man kan gå från nedflyttningsplats i allsvenskan till SM-guld på 1,5 år utan, ja men det är inte jättemånga liksom utomjordiska rekryteringar eller beslut som fattats.
Ja men absolut, på så sätt köper jag rakt av att det är förnyad framtidstro om att vår allsvenska ska förbli den magiska serien som är just vår. Ifall du istället hade syftat på att ja, men de har hittat så jävla bra ytterbackar och det kommer innebära att vi nu kan hävda oss internationellt, då hade jag ju protesterat. För jag tror ju inte heller att Häckens guld kommer göra så där jävla mycket för Sveriges koefficientpoäng.
Nej.
Och jag hoppas jag har fel, men det är ju skitsamma. Det är ju inte det viktiga. Det viktiga är ju det du pratar om. Att det ger oss en förstärkt tro på att Malmö inte behöver bli Bate Borisov, att det fortfarande är en oförutsägbar liga, att det fortfarande går att klättra uppåt i pyramiden. Och med Häcken är ju inte det stora egentligen att de gick från nedflyttningsplats till guld på 1,5 år. Det stora är ju att de har gått från kvarteret till toppen på ja, 40-30 år beroende på hur ni räknar. Och där vet jag ju att många supportrar till mer traditionella stormakter vill ifrågasätta och om inte göra deras prestation för att den är ju bara knuten till Gotia Cup och intäkterna därifrån. Och det känner väl jag att ja, är det ett så jävla stort problem? Utan det går väl att göra sig konkurrenskraftiga på en massa olika sätt. Men det är oerhört svårt att tro att du ska kunna göra dig konkurrenskraftig från division 6 till division 2 till Superettan Allsvenskan genom att bara liksom få in pengar från publikintäkter. Det är jävligt svårt att börja med 15 pers på kvarteret och sen stå där med 15 000 och växa organiskt på det sättet. Fotbollskartan är ju liksom försatt för det. Men att snarare då än att få den där investeringen från Österland som 51% kritikerna tror sig behöva i svensk fotboll, snarare än att liksom vänta på de pengarna så bygger man upp ett eget kapital genom en ungdomsturnering i fotboll. Det är väl bland det mest sympatiska sätt man
överhuvudtaget kan tänka sig. Breddturnering dessutom ska jag komma sig ihåg.
Så det är väl liksom helt fantastiskt att det har gått, att det har varit möjligt att gå den vägen, att bygga framgång genom en breddturnering som berikar unga människors liv och som gör staden Göteborg bättre och vilken skit ni nu vill ha. Alltså det är väl fantastiskt, vilken jävla saga.
Jag tänker också att Häckens guld kommer i en jävla härlig tid sett till nu kanske vi alla tycker olika om just var, men att Sverige är väl den sista kvarvarande basiljonen i Europa som går emot var.
Bland UEFAs 32 högst rankade ligor tror jag det är att man ska dra sträcket. Man ska alltid dra sträcket där argumentet blir som starkast. Jag tror det är där.
Ja, men precis. Och 51%-regeln, den är intakt. Vi har ett varmotstånd som liksom går rakt emot utvecklingen i hela kontinenten. Och på det så vinner en klubb en riktig klubb inom citationstecken, inte någon liksom, ja men om man ser utomlands att någon har kommit in, dopat den ekonomiskt med hur många 100 miljoner som helst på några få år. Ja men exakt. Utan vi har faktiskt
en... Från Ratsgrad.
Vi har en klubb som vinner sitt första...
Fan vad du älskar bulgariska högeranstrukna.
Jag läste något där, att björnar går på gatorna där ibland för att de liksom letar sig in i från Rashgrad. De bulgariska skogarna. Jag vet inte om det stämmer, men det gjorde
det
någonting med...
Så väntat också att jag tar Bayern München som exempel och Erik tar Bate som exempel. Nej, men just att vi i den här tiden får en klubb som mästare för första gången. Alltså det känns som en jävla stark... cocktail av vad som händer inom svensk fotboll. Vi bygger liksom en härlig mur, känner jag i alla fall, i hjärtat gentemot vart den övriga internationella fotbollen är på väg.
Verkligen, och det ska ju bli så jävla intressant när jag förutsätter att vi fortsätter odla detta, just för att kontrasten kommer bli så tydlig och beundran kommer bli så stor. Just den här att ja, men här är Asterix och Obelix och de sista jävla gallerna som klunkar trolldryck och liksom hamrar ner romare. Vi kommer ju vara den europeiska fotbollens motsvarighet. Och det är ju en så extremt utbredd känsla det här med att ja, men den moderna fotbollen tar idrotten ifrån oss. Så det kommer ju
här väcka, har vi en edge.
Ja, nej, men det kommer ju väcka beundran i precis varenda fotbollsnation, precis varenda fotbollsdiskussion. Det kommer exemplifieras.
I supporterled. Det har redan börjat resas annanstans. Ganska mycket.
Ja, liksom, det kommer växa. Men liksom, även i liksom beslutsfattardiskussioner. Titta, här fanns det några som faktiskt aktivt valde en
gallerna
annan
i Sverige.
Gallerna i Sverige. Underbar. Och dessutom då att det är ett vägval som inte kommer från SEF-styrelsen och deras beslut, utan det kommer från kortsidorna, från organiserade supporterled. Mm. Och det gör att vår fotboll kommer bli något annat än den vi ser över hela den övriga kontinenten. Vi har ju alltid tjatat mycket om hur jag tror att fotbollen i Sverige kommer skiktas och delas upp, och det kommer vara den här globaliserade fotbollen som kommer leva sitt eget liv, och den kommer stå i kontrast mot den lokalt förankrade fotbollen, och att vi då kommer ha Europas enda elitliga som företräder det sistnämnda, den lokalt förankrade fotbollen, fotbollen där det fortfarande är medlemmar och supporter som styr och bestämmer, fotbollen som därför skyddas mot sig själv. Det kommer bli så jävla spännande att se den tydligheten växa fram. För än så länge finns det en yrvakenhet kring det. Bara, oj, är det så att vi är de enda av 32 som har valt den här vägen?
Men det kan användas som argument från den andra sidan då, att det inte ska vara så.
Så är det ju. Liksom, ska vi verkligen vilka, vara de
vilka
enda
är de andra, som... Vilka, den andra sidan, vilka är de starka krafterna i den som...
De starka krafterna är väl främst, skulle jag säga, ambitiösa klubbledare. Och det är väl ganska bra att få sagt för att tydliggöra att det inte exakt enbart är fråga om fotbollens fiender som vill profetera. Det kan ju också vara, det är också människor som i allra högsta grad vill svensk fotbolls bästa, men de vill det från sitt perspektiv. Mm. Utifrån deras perspektiv är det viktiga att öka omsättningen för att stärka konkurrensen, för att kunna tävla och hävda sig internationellt. Och är det dit man vill? Är det man avser när man just pratar om Häcken som en framtidstro eller en anledning till att tvivla framgent? Ja, då är det ju liksom begripligt att man tycker att vi går i fel riktning. Vi strävar emot, framtidståget går, vi står kvar på perrongen. Men ifall man känner att det är klart att det är kul när Djurgården går långt i Europa, men det kommer aldrig vara viktigare och mer värdefullt än att vi slår vakt om vår fotboll. Man vill ju även tro att, vad fan, kan Djurgården gå långt i Europa 2023? Då kan väl vilken svensk förening som helst göra 2026 också. Det behöver inte omöjliggöra möjligheten att konkurrera.
Så här, hur kan vi optimera, hur kan vi utveckla, hur kan vi göra slagkraften ännu starkare från svensk fotboll rent sportsligt med de här förutsättningarna?
Exakt, nu är det de här förutsättningarna. Ja. Det har svensk fotboll bestämt, för den är medlemsstyrd och det här tycker medlemmarna. Mm. Så nu får vi lov att finna oss i det. Nu kan vi inte vara Jesper Jansson som i frustration går ut och säger att men vissa viktiga, men ni kan väl hålla på och latcha med medlemsdemokrati när det egentligen inte betyder något. Men viktiga frågor, det får vi lov att lyfta till sig. Nej, det, så funkar det inte. Nej. Och det är en jävla tur. Och det är jävligt bra. Det är inte för att idiotförklara Jesper Jansson, som sagt utifrån.
Nej, men han finns ju där i liksom den andra ringhörnan.
Exakt. Ja. Han vill stänga
gymnastiksalarna för medlemsmöten.
Exakt. Sorry. Men det är återigen, det är inte för att han vill profitera på fotbollen, hur till sidanställd han är. Han vill förbättra utifrån sin...
Han känner sig säkert begränsad i sin roll. Att såhär, jag vill bara så här. Helvete hur vi skulle kunna göra grejer då.
Det finns också en annan komponent i den andra kraften. Ja. Det är domarna.
Jag tänkte säga det.
Vi vill ju såklart ha svenska domare i stora mästerskap. Ja. Det vill väl alla svenskar.
Ja, och vi ska liksom sätta en lista. Okej, här är fotbollens 100 viktigaste frågor. Var sorterar vi in den?
Ja, jag tyckte,
den är inte med.
Det var ett häpnadsväckande engagemang från domarna i den här frågan. I deras tro på att det här är någonting folket liksom delar.
De ska upp på barrikaderna.
Vi måste
och så ska
ha svenska domare i Europa League.
Jag fattar, de bara klättrar upp på muren med sin höga affel och så vänder de sig och så fan, det är inte en chef som har följt med. Alltså.
Det är som Will Ferrell-streaken i vad heter det? Old School-filmen.
Jag kan inga filmreferenser, aldrig.
Kommer du ihåg när Will Ferrell springer naken?
Jag vet inte vad du pratar om.
We're streaking through the quads into the gymnasium. Who's streaking? Everybody. Så vänder han sig om, så är det bara han som springer naken på gatan.
Det låter som en korrekt parallell.
Ja.
Men återigen, det är klart att jag fattar att domarna tycker så. Det gör jag. Men även där så måste ju tyvärr domarna finna sig i att de inte är svensk fotbolls huvudpersoner. Jag säger tyvärr, för de har fan ingen enkel utgångspunkt gällande något. Men här är det inte deras intressen som är de viktigaste.
Jag tycker också, alltså jag tycker det är jättebra att vi dels nämner Häckens SM-guld som någon typ av liksom bevisföring för hur många, 10 klubbar, att vi kan vinna SM-guld. Det går.
Fortfarande så gör det ju bevisligen. Ja. Jag vet inte vad Häcken har i omsättning med eller utan Gothia Cup-pengar, men det är inte ett köpt guld. De har inte vunnit genom sin ekonomiska kraft.
Och Djurgårdens Conference League run bevisar för lika många lag att når vi bara en topp 3 placering och tar oss ut dit, det går. Alltså det går. Vi är ingen strykpåse som tillhör liksom Litauen eller Färöarna och det klustret.
Vissa skulle säga att ja, men det går ifall du har ett marmorgolv som hemmaplan, men vad fan, de vinner i Belgien, de vinner i Norge.
Exactly.
Det är väl bevis.
Jag tycker också att ett perspektiv som ska lyftas i denna ganska positiva svenska klubblags framtid är det ekonomiska, som jag inte riktigt har förstått fram tills bara på sistone. Och det har jag lärt mig väldigt mycket av min goda vän då, Daniel Larsson, som sen han avslutade karriären tagit steget över in i agentvärlden. Och med Dannes ackumulerade erfarenhet från alla hans liksom klubbskiften, kontraktsförhandlingar och insyn i Cypern, Turkiet, Spanien. Grekland, Spanien. Alltså länder som traditionellt, i alla fall på 2000-talet, ganska lätt har kunnat hosta upp pengar för allsvenska spelare, som gör att klubbarna måste säga ja och spelarna är så här, alltså vad fan, jag får 5 gånger mer på Cypern eller i Turkiet än vad jag får här hemma, så det är klart att jag drar. Han, alltså så här, jag förstår nu att svenska klubbar har helt andra muskler att stå emot, och det är inte för att vi kanske har samlat på oss en jävla massa pengar, men de andra lagen, de andra länderna, de typer av klubbarna, de lever i en verklighet där det är liksom inget party ute på fotbollssjön och vi står kvar i hamnen och tittar på när alla åker runt i jåter och poppar champagne. Utan det ekonomiska världsläget i kombination med att de här länderna väljer andra typer av liksom strukturell organisation gör att jävligt många klubbar inte längre har de pengarna, och jävligt många länder inte har de pengarna de hade för bara 3, 4, 5 år sedan.
Ja, du tappar mig lite i båtmetaforerna, men det du säger alltså,
nej, men
är
att vi väljer liksom att stänga in Sverige gentemot liksom övriga Europa har inte fått konsekvensen att ja, men då missar vi det ekonomiska tåget och att det är sötebrödsdagar där ute.
Ja, vi blir inte svagare vad gäller ekonomisk konkurrenskraft, utan det håller på att torka upp på många andra håll. Det kände, tror jag faktiskt att vi pratade om redan för några år sedan, och då när jag tvingas till spaningar här så är de ju sällan säkert särskilt träffsäkra, i alla fall inte när det kommer till framtiden. Men jag hade någon idé något år om att ja, men nu kommer svenska klubblagarna börja klättra på rankingen. Och det var mycket utifrån att hela jävla Östeuropa hade, alltså botten hade gått ur östeuropeisk fotboll. Det fanns ingen liga som inte blödde jättekraftigt ekonomiskt. Och det här tror jag väl då kanske är en förlängning av det, att nu har väl den utvecklingen eventuellt att sprida sig till ja, men några medelhavsländerna, att det är ännu mer så i ja, men Grekland. Cypern verkar ju för sig pröjsa. Fan, Cypern är en av de nya svenskligorna.
Men det gäller liksom norrut också. Länder som Belgien och Holland har ju i många, många år plundrat allsvenskan på sina bästa spelare. Men idag så är det liksom, det kanske är de 2, 3, 4 bästa klubbarna som kan matcha vad allsvenska spelare tjänar idag och vad allsvenska klubbar vill ha. Men de klubbarna vill inte ha allsvenska spelare. De klubbarna har råd att handla från andra hyllor.
Är det så? Alltså, ja. Inte Heerenveen har ju ändå så här 8 bästa svenska spelare eller någonting. Simon Olsson går ju till Heerenveen.
Men jämför man med Danmark till exempel, alltså nu skiljer sig Danmark och Sverige ganska så diametralt i väldigt mycket.
Känns som att alltså, allt det här från Danne Larsson måste liksom dubbelkollas. Är det verkligen så här? Han har varit agent i ett år.
Svensk fotboll mår bra.
Och så har
han
sett liksom att så här, fan, Jeremie fick jättemycket pengar och kunde matcha Vitesse när de kom. Och då har han skapat liksom en sanning av det. Jag tror inte att det är så. Riktigt så starkt som du liksom målar upp bilden.
Svensk fotboll mår bra.
Svensk fotboll mår bra, men du får det att låta som att vi kan liksom stå emot allt från belgiska lag till holländska lag till hela östblocket, hela jävla Medelhavet.
Det finns ju det är intressant att kolla.
Det är så jag tolkade det.
Ja, men det är intressant att se vart flyttströmmarna går, för det finns alltid skiftningar där. Ofta visar det sig att det inte så jävla mycket med makroekonomi att göra. Det är att göra med en agent som har fäste någonstans. Men nu är det senaste året så har vi ju fler svenskar än tidigare som dels har hamnat just på Cypern. Det är så en jävla massa hamnat i Polen. Och nu är det ju någon form av
Sydkorea eller?
Exakt. Sydkorea var det tredje namn jag skulle nämna. Och jag har ingen analys eller slutsats att dra, men jag konstaterar faktumet med intresse.
Malmö FFs 2022 går till historien som ett av de absolut skevaste fotbollsåren så pass relativ jättegjort nationellt.
Ja, nu finns det väl gott om jämförelseobjekt med dåraktiga klubbledningar som ställt till det för stora europeiska klubbar i lite mindre europeiska ligor. Men helvete vad de hade allt krattat och klart för ett år sedan. Och helvete vad ingenting gick rätt under 2022. För då kunde ju utifrån en svensk kontext men verkligen bara peka och välja. Både när det kom till ja, men, tränare och till spelarrekryteringar.
Och på tal om tränarrekrytering ska jag bara säga att när jag gnuggade spåkulan så tänkte jag att om nu Sverige bränner playoffet så avgår Janne och Henrik Rydström blir ny förbundskapten. Du sa, ska inte Henrik Rydström till Malmö FF? Då bröt Thomas in och sa, ska inte Malmö ta Milos?
Mm, det är otroligt. Alla har rätt på någon nivå.
Otroligt snyggt. Det kanske var det någon tyckte
tror,
att skulle
jag tror Anel Avdic hade viskat någonting till mig innan avsnittet, så det var inte min spaning utan något jag hade hört.
Viskningar, det är alltid små viskningar och gör dem till dina egna.
Just det, jag bjuder på det.
Så jag jobbar.
Det hade varit otroligt. Ifall du hade satt Milos. Ah. Men, fortsätt.
Nej, men det var väl egentligen summeringen av Malmö FF och den stämmer ju helt in med din serv att så jävla mycket som gick så jävla fel när allt borde ligga på plats. För nu har inte alla spelarekryteringar i huvudet, men framförallt det de gick in och gjorde under sommaren. Det kändes ju ärligt talat som att den nya sportsliga ledningen kanske stirrade sig lite väl blind på idén om att hitta liksom dolda värden djupt nedgrävda i någon statistikbas där ingen annan kollar så mycket. Och helt plötsligt kommer in en slovakisk mittback som jag fortfarande inte har lärt mig namnet på.
Chalus.
Som jag knappt har sett spela eftersom att han inte har spelat. Och så kom han Abubakari och vilka var det mer som kom? Han, killen som kom in borta exakt, mot Union Saint-Gilloise och fick rätt kort. Och kostat ett baklängesmål. Och
de plockade ju någon från Ligue 2 också som skadade sig allvarligt och är borta. Någon mittfältare där från något franskt lag.
Ja, men var det inte han som sen kom tillbaka och lirade nere i Belgien och gjorde tidernas sämsta inhopp med liksom ett bjudet baklängesmål och ett rött kort, det var något i Belgien. Kanske var Union Berlin borta förresten. Ja, MFF-arna vet vad vi pratar om. Och det var ändå symboliskt tydligt just för ja, men någon värvningsstrategi som i alla fall jag inte hängde med i. Och jag uppfattade nästan som att det var drivet av att hitta någon form av spetsegenskaper som syntes långt nere i något scoutingverktyg. Och som just gjorde att det värvades på ett sätt som var ganska svårt att förutse. Jävlar man behöver Anel Avdic som viskar i sig att de ska ta Charles liksom. Det är inte direkt det man själv ser framför sig. Men jag inbillar mig att det var ett lite nytt värvningstänk som var idén var att just hitta mervärde utifrån ett bredare nät liksom. Det fanns en potentiellt större fångst att hova in ifall man vågade just värva på nya marknader och man tyckte väl sig ha kompetens och liksom organisationskraft för att göra det. Men det gick ju totalt fel. Ingenting gott kom ur det.
Men får jag bara fråga, ni som har bättre koll på allsvenskan, alltså vi pratar mycket om den svenska föreningsdemokratin och att det är supportrarna som är med och styr. det känns stabilt rent strukturellt och organisatoriskt sådär, att det inte kan komma in någon maktgalen. Och så finns det några undantag som kanske bekräftar den regeln, men framförallt med Kindberg som har kommit in och liksom gjorde Östersund till sin stad, sin klubb. Men finns det inte exempel på det här i Georgsson, så att det fortfarande är möjligt i de här annars demokratiska klubbarna att nej, men det blir lite maktkamper och det finns maktgirighet som personer utnyttjar.
Ja, nej, men det
nu kanske jag är helt ute och cyklar på de namnen jag nämner, men det skiter jag.
Nej, men det ena utesluter ju inte det andra, för det är ju liksom inte så att årsmötet ska rösta fram en sportchef, utan liksom bolagiserade elitidrottsnischer, de har ju sin beslutsgång och de har sina styrelser och de fattar sina beslut, så det är inte så att vår modell om inte gör alla maktkamper, de kommer fortsätta. Tur är väl det, vad fan skulle vi annars snacka om? Men grejen är ju att jag vill ju tro gott om Georgsson. Jag har ett väldigt bra intryck av honom. Jag känner honom inte personligen och har liksom inte en djup insyn i hur han tycker och tänker och driver.
Men han tog många roller under det här året.
Ja, tyvärr blev det väldigt många fel. De tog även tillbaka Robin Asterhed då, som hade varit i Värnamo och verkligen bidragit till att ta upp dem i Allsvenskan. Och han och Georgsson är liksom tätt sammanlänkade. Och han skulle väl just få någon form av övergripande rekryteringsansvar.
Långsiktigt.
Ja. Ja, men det blev ju inget bra.
Och nu i dagarna så är Georgsson återigen då liksom
strategiskt någonting
med Daniel Andersson.
Men jag såg lite på den där intervjun att Daniel Andersson jobbar från nu till om 6 månader och Georgsson jobbar perspektivet 5 år. Och jag tror att det var så de uttryckte det.
Alltså MFF, de har ju gjort jävligt mycket rätt med sina Champions League-pengar och de har ju liksom förstärkt organisation, förstärkt struktur, liksom byggt plattform för framtiden. Men det finns alltid en utmaning med det där att på ett sätt ha för stora resurser. Nu har vi möjlighet att tillsätta 18 stycken utskott och 43 funktionärer och 6 beslutsfattare. Och när man liksom skalar upp på det sättet finns det ju absolut en risk att man går vilse. Vem fattar egentligen vilka beslut? Och är det nödvändigtvis bra att ha liksom the wisdom of the crowds i alla? Att det ska liksom vara fler inne och det ska kokas ihop något konsensusbeslut eller... Ja, jag vet inte exakt hur ordergivningen ser ut i Malmö, men det brukar ju alltid bli så att när det är lite skakigt, ja, då är det återgå till att Daniel Andersson fattar sportliga beslut. Och så är det den modellen som gäller. Ja.
Men en sak som jag tycker att de har gjort bra med sina pengar, till skillnad från andra klubbar, det är att de har vikt en ganska stor del till en stor flickdamsatsning. Man har startat en akademi. Jag tycker också, ska sägas, att de gör mycket rätt på pojkakademisidan också. Att man sätter mycket resurser, alltså jämför man det klassiska i dagarna, de senaste månaderna man har pratat om de svenska akademierna kontra de danska till exempel, att de har heltidstränare på även de yngsta akademilagen. Alltså så här, och det förstår ju alla, och all forskning säger bra utbildning lägre ner i åldrarna så får du bra fotbollsspelare i slutändan, selekterar eller inte. Men där gör ju Malmö också väldigt mycket, lägger stora resurser på sin akademi, både pojk och flick, och har då tagit det damlaget som man ville köpa en gång i tiden men ändå tagit dem från division 4 och är division 1 nu.
Där var det ju medlemsdemokrati som såg till att det blev just bygga underifrån, bygg från grunden.
Vi ska inte runda några hörn här.
Nej, exakt. Och när det sen kommer till just pojk, flick, akademiverksamhet, så är det klart att går man till Champions League och drar in en 500 miljoner, ja, då finns det möjlighet att tillsätta många. Så där använder de resurserna på ett bra sätt. Men innan Gusten blir desperat av uttråkning här, så vill jag ändå säga att där har de ju, om jag har förstått saken rätt, gjort ett jäkla omtag. Haft ett omtänk vad gäller egentligen hela deras utbildningsverksamhet. Där de verkligen har gått till, ja, men en ny typ av utbildning. Och ska vi göra det enkelt för oss, liksom Barcelona-skolan, possession-fotboll. De ska lära sina unga killar och tjejer att just stå för de här liksom passningstrianglarna och liksom kunna driva match genom egen skicklighet. Och där har just Georgsson och Asterhed varit drivande. Det är en stor förändring som det kanske inte snackas så mycket om, för att, ja, men vem bryr sig om strategiska omtag på 12-årssidan. Men jag tror att det är symboliskt, det ligger i tiden, det är intressant om man så vill att knyta till en bredare diskussion om, ja, men vad som händer med svensk fotboll, hur ska vi utbilda våra spelare, varför gör landslaget så dåliga resultat. Jag tror att det går att dra en parallell hit och sen är det upp till var och en att liksom bedöma vad som är bra och vad som är dåligt. Men om jag bara får göra en halsbrytande kullerbytta in på landslagsfotbollen, så tror jag...
Fuck you med mitt lilla kör i så här.
Ja, exakt. Men det tillför ju någonting. Det glädjer ju oss alla. Ja. Men jag tror att det finns en slutsats att hämta. Inte en värdering, men en slutsats i att Svensk herrfotboll hade en jävla konkurrensfördel i 40 års tid av att hela fotbollsnationen sysslade med vårt gammalmodiga 4-4-2. För uppsidan var så tydlig att alla skolades på samma sätt. Alla förstod samma saker. Alla hade med sig samma grundprinciper. Du kunde göra 4 år i Vitesse. Det satt ändå när du kom hem. För det var det du var uppvuxen och uppfostrad med. Det var den här liksom eftersträvade röda tråden som hade tillåtits bli helt liksom hegemoniskt dominant i svensk fotboll sen Bob och Roy vann systemstriden. Och så var det sen i 40 år. Och det skulle problematiseras och skulle ifrågasättas. Det var något som höll oss tillbaka på vissa sätt. Men uppsidan var så jävla tydlig. Och det var just att svenska representationslag kunde alltid återgå till den här trygga grundmodellen som alla behärskade. Som fick det att klaffa tillsammans på nolltid. Som gjorde att våra lag satt ihop medan motståndarna framstod som jävligt spretiga. Idag är vår talangutveckling så oerhört brokig. Och Malmö FF, de har gjort det här omtaget. Nu ska de ta fram possession-spelare. Och varenda akademi har sina idéer. Men mycket har ju de senaste 10 åren utgått från någon form av Barcelona-ideal. Och helt plötsligt så har vi ingen gemensam plattform. Helt plötsligt kommer spelare hem från proffsklubbar och framstår som helt vilsna ifall de ska spela 4-4-2 och zonförsvar, press och understöd. Det är som vi alltid har gjort. Och helt plötsligt åker vi ner till Serbien och förlorar med 4 och det verkar som att ingen spelare förstår vad någon ska göra, för att det var en liten korrigering vad gäller liksom anfallets utgångspositioner. Att vi inte längre har det där att ja, men alla kan det som vi alltid har kunnat. Jag vet ju varför det har blivit så. Jag vet ju liksom diskussionen varför vi måste gå ifrån det här gammelmodiga skit. Vi måste ju följa med i framtiden. Och det måste vi, för fotbollen står inte stilla. Men jag tror att en av konsekvenserna är just det att ja, men vi har inte längre ett grundspel som alla behärskar, som är att vi sitter ihop, som är kollektivets kraft stor.
Men vi går tillbaka lite nu va, med Janne Andersson.
Ja, men jag tror alltså det gäller bara A-landslaget och det kommer inte funka längre, för att just våra 21-åringar har inte det här.
Men vilka har det då?
Spanjorerna har ju det, på gott och på ont. Tyskarna tenderar att ha det, för att när de jävla pekar ut en riktning, då följs riktningen. Sen är det inte så att alla Bundesliga-klubbar spelar på samma sätt. Men de tenderar att ha en samsyn. Men det är egentligen inte...
Jag tänker till exempel ett fotbollsland som England. Ja, de har ju haft ett jävla uppsving sista 5-6 åren landslagsmässigt och fått fram ett otroligt slagkraftigt landslag. Men det är ju byggt av spelare som kommer från väldigt olika typer av fotbollsuppfostran.
Definitivt, men där har de ju dels obegränsade ekonomiska resurser och dels ett jävla stort underlag.
Den lilla detaljen.
Ja, men det jag vill ha sagt, det här är inte ett argument.
Nej,
det här är bara liksom en redogörelse som jag tror är jävligt relevant. För jag tror att det som gjorde att vi så länge kunde överprestera så mycket, en stor del av det är bara borta. Och det är ingens fel. Det är ingen som säger att vi borde ha gjort annorlunda. Vi borde ha fjättrat oss i 4-4-2. Men jag tror att det var en stor del av förklaringen till att Blåvitt vann UEFA-cupen, till att Sverige kom trea i herr-VM, till att vi fortsatte gå till vartenda jävla mästerskap under Lagerbäck. En stor del av förklaringen sitter i den här gamla samsynen. Den är borta nu. Det var nog oundvikligt. Men ifall folk frågar sig hur fan kan det plötsligt se så jävla vilset ut? Det brukade ju alltid vara så tydligt och redigt med landslaget. Ja, men här tror jag en stor del av anledningen sitter.
Jag ville bara landa på fötterna här gällande Malmö FF, varför jag skrev en av de absolut skevaste fotbollssäsongerna man upplevt. Man vann ju faktiskt Svenska Cupen, man la nya Europa League-miljoner på hög och man landade Sveriges hetaste klubblagstränare Henrik Rydström här nu till 2023. Med det sagt så går vi in i det rum som Erik redan öppnat dörren till. För inte nog med att vi brände VM, testkörde 4-3-3 rätt in i en bergvägg och typ förlorade alla matcher vi spelade. Norge gick dessutom för första gången någonsin va? Förbi oss som fotbollsnation. Och allting kring våra respektive landslag känns helt ärligt jävligt olustigt.
Hela anledningen till att du bekymrade dig så mycket över körschemafackandet, det var att du ville ha sagt det där om att de vann kuppen och tog in Rydström. Ja.
Nej.
Annars hade du bara kunnat flowa i landslaget.
Jag ville ha med det här.
Ja, det bara kunnat flowa.
Nej, jag ville ha med det här kring landslaget som en surr.
Din förskrivna introduktion.
Exakt.
Fair enough. Ja, vart fan tar vi vägen med det, Wilbacher?
Ja, jag vet inte om det är så satt. Alltså, de har fått fram några fantastiska fotbollsspelare just nu som kanske dopar den norska fotbollen. För att helt plötsligt börjar vi prata om norsk talangutveckling. Vi börjar prata om liksom, norska framgångar på landslagssidan. Än så länge så har de inte spelat ett mästerskap och gjort succé där. Utan möjligtvis då mot Sverige i direkta, liksom, viktiga matcher mot Sverige. Så att, jag skulle väl vilja bromsa det där lite om att norsk fotboll är förbi svensk fotboll.
Jag tycker också att det är en relevant invändning. Nu har de liksom Ödegård och Haaland, två av världens fan bästa spelare. Ödegård är nästan där uppe och ska in i diskussionen redan. Mm. Men jag vet att jag återkommer till det när jag kommer till det här tjatet om liksom belgisk talangutveckling. En gyllene generation är inte värd någonting. Nej. En gyllene generation kan uppstå,
och jag vet inte om vi
pratar,
det här har ju också dopats lite av att Bode Glimt har gjort helt okej resultat i Europa. De slog Roma och en del av de spelarna sen gått ut till större europeiska klubbar än vad Bode Glimt är.
Och det har gått dåligt för
dem. Nu såg jag IFK Göteborg tog en spelare därifrån.
Ja, just det.
Som han var motsatsen till Erik Sorga, som kom i Gucci-kläder och Louis Vuittons skor och körde Aston Martin.
Jag var i Bode i somras, det är inget Gucci ställe.
Nej, men här kom det en kille med liksom en skinkmacka, eller norsk brunost.
Det var ju väldigt många som trodde att det var IFK Göteborgs e-sportslag som hade gjort
det. Ja, någon trodde väl också att han kanske spelade i det norska landslaget som var i Tidaholm och spelade VM. Alltså, så. Det var ju taskigt såklart. Men jag såg att det var... Men jag tyckte i alla fall att det var roligt för att Erik Sorga är en av de första som har lämnat någon till nu, var till Sydkorea också. Har jag för mig?
Ja, herregud, annat lag. Både Darjan Bojanic och Gustav Ludvigsson.
Gick Sorga till Sydkorea? Jag tror det.
Nej, det var någon i IFK Göteborg. Han kanske inte gick till Sydkorea.
Jo, Hossam Ayesh.
Ja. Var det inte Sydkorea på honom? Ja, du ser, jag är inte helt ute och cyklar. Men med den här killen i alla fall så kom han verkligen med fjällräven ryggsäcken som att han vandrat från Bergen. Och det tyckte jag kändes härligt. Rätt väg för IFK Göteborg att gå.
Tillbaka till Kamratgården,
Hagen. Härlig.
Jag tycker inte att vi behöver liksom nagelfara detta liksom hela vägen. Det jag menade var ju att för första gången så upplevde vi att Norge slog oss två gånger om fair and square. De har Haaland, de har Ödegård. Vi själva stod och så här, vad fan håller vi på med? Vi åker ur i C-divisionen. Vi är numera tredje rankade när det ska lottas till mästerskapskval.
Vi åkte ur till C-divisionen. Som också var en spaning för ett år sedan, eller om det var för två år sedan, att vi kanske skulle göra det. Och vad händer då? Men det jag skulle säga att allting dopar bara... så här, Mourinho pratar om Bode Glimt, alltså de vinner över Roma samtidigt som Haaland gör det han gör, norska landslaget slår Sverige. Det blir ju lätt då att man pratar om, vänta, ska vi åka till Norge och kolla vad Lin gör? Och sen försöka kopiera det. Vad gör vi för fel?
Jag ska akta oss för,
men... Det tror jag också. Norsk spillerutveckling är något jävla projekt som håller på där borta i Norge. Som man är trött på att bara höra namnet. Jag tror så här, svensk fotboll har ingenting att avundas norsk fotboll. Förutom möjligtvis då någon spelare. Men vi är också bra spelare. Vi har Isak och vi har Kolosevski som symbolspelare som gör det bra ute i världens största liga. Om vi ska göra någonting, bromsa just snacket om att Norge har gått förbi i Sverige.
Ja, men det tror jag är helt giltigt att
tillfället
säga.
Tillfället kanske, ja, jag vet inte.
Sen var det ofrånkomligt, så jag minns när man åkte, hemmamatchen var en sak, men bortamatchen på Ullevål och liksom dra dit med den här känslan att det här kommer vi förlora. Mm. Liksom, oj, nu måste vi komma med mössan i hand för här den stora norska liksom björnen. Det kändes ju jävligt skevt.
Det kändes olustigt.
Det kändes olustigt, det gjorde jag absolut. Och sen var det ju kanske framförallt den matchen där Janne Andersson verkligen hade fog för sitt eviga malande om hur jävla sönderryckt allt blev på grund av skador från VAR. För liksom åka till Ullevål mot ett ordinarie Norge och ställa Hjalmar Ekdal och Edvin Kurtulus mot Haaland, det kommer inte sluta väl. Det är liksom, det är bara att tugga i sig att
det är
den
därför
matchen...
Det är därför det är så viktigt att säga att det var en match.
Sen tror jag ju absolut att det var inte bara det var ett år ifall vi ser till vårt eget landslag. Och nu har jag fått sagt det där jag ville ha sagt om liksom gamla 4-4-2-fördelar som inte längre finns. Men jag tror att om vi bara tittar på A-landslaget specifikt så är ju nu vårt stora problem att det är jävligt svårt att ge goda resultat över tid ifall du inte har ett mittförsvar och ett innermittfält som faktiskt är starkt. Och det har vi inte. Alltså hur vi än vrider, vandrar och väljer, oavsett om vi spelar 4-4-2 eller 4-3-3, så tycker jag ju att det finns ett jävla problem att vi inte har ett ordinarie mittbackspar och vi har inte ett ordinarie inne mitt fält. Och det är lite svårt att se hur vi ska få det. Ska det verkligen hamna på plats, då måste ju Isak Hien ta jättekliv och verkligen cementera sig bredvid Lindelöf. Och det skulle potentiellt kunna bli bra.
Samuel Gustafsson är ju redan där.
Ja, det är klart.
Vill jag bara slå fast.
Ja, nej, men på innermittfältet Samuel Gustafsson plus en. Nej, men det är Kristoffer Olsson. Det är Svanberg som ju aldrig riktigt lyfter som man hoppas. Det är Kajust som det också tar lite längre tid för.
Som man bara trott. Väntat på att Svanberg ska ta det där nästa klivet, ja, och bli köpt av Milan eller någonting.
Kajust gjorde mål häromdagen såg jag, men annars har det inte
Franska
varit hans.
Franska ligan, eller?
Ja, det, ja, exakt. Mm.
Just det.
Tillsammans med vilken svensk född spelare?
Oj.
Nu är du Håkan Andreasson.
Vet inte.
Justen?
Svensk född spelare i Rem.
Svensk född?
Ja, men exakt.
Det känns som Bosnia.
Ja, det finns ju något i det ordvalet.
Ja, men skulle... Fan, alltså... Skulle inte det här kunna landa i han... från Elfsborg som gick till Holland. Arber Senali.
Ja, det,
det, fan, han hade kunnat varit i Rem.
Ja, men det är rätt. På, ja, men det är rätt. Men är du har fel rätt på namnet, Seneli.
Ja,
men du får rätt. Du får
jävla,
rätt.
En jävla vokal.
Alla, alla Olof Lund åker på det.
Ja, det är otroligt.
Han har ju för övrigt någon lillebrorsa som nu håller på att ta stora kliv i Elfsborg. Mycket, mycket. Nej, men, trevligt.
Alltså, så här, jag hör ju vad ni säger. Å andra sidan, så, alltså, om man ska spela någon slags djävulens advokat här. Det är ju inte en match. Det är inte en spelare. Det är inte några skador som gör att Sverige sumpar den givna gruppsegern man hade i VM-kvalet, som man senare sumpar.
Min protest var
med,
bara mot liksom sen... att norsk fotboll ska, ja, vara, ja, något slags go-to för svensk fotboll. Så här, skit i att åka med våra akademitränare och lära oss av Atalanta och Klubb Brygge eller vilka det nu är som är bra, Nordsjälland. Så här, nu åker vi till Norge. Det var bara det jag protesterade emot.
Ah, ja. Vi kan...
jag har jättemycket liksom, negativt att säga om liksom, svensk talangutveckling. Men det, ja.
Vi kan fortsätta på inslagen negativ landslagsväg i alla fall. För du skulle satt den där straffen i OS-finalen 2021, Caroline Seger. För någon stor mästerskapsfinal, det blir det inte igen.
Nej.
Och det här åsyftar ju då såklart EM.
Inte för Caroline Seger, tyvärr.
Och det var inte direkt menat till henne.
Nej, utan
det var
ju för all framtid.
Nej,
det
är alltså, över. Jag kan inte liksom, damlandslaget och den världsordning lika bra som...
Nej, men jag kan faktiskt protestera lite på det. För att, så här, svensk, att, svensk flickfotboll håller på och mobiliserar sig och gör väldigt mycket bra nationellt. Mm. Både på, från förbundshåll, men framförallt då från klubbhåll. Och det har nu spridit sig så mycket så att det finns en konkurrensvilja, en tävlingsvilja. Alltså jag ska säga att svensk flickfotboll har liksom fler... alltså det söker i någon slags antagonism mellan AIK och Djurgården, så här derby-antagonism. Alltså
Hedvig Lindahl-rivalitet.
Ja, ja, men, ja, exakt. Alltså det finns mer rivalitet i alla fall mellan de olika akademierna runt om. På ganska låg ålder, som gör att man rustar liksom, i Göteborg och man rustar i Skåne. Malmö FF har någonting jättespännande på gång tillsammans med Rosengård och har en bra utbildning, en helt annan utbildning än vad Caroline Seger och Olivia Skog och de spelarna som så här, de är ju uppvuxna på talang och spelar med äldre, spelar mot pojkar. Alltså nu möter tjejer varandra på samma ålder och man får konkurrens och man får utmaningar och så vidare. Och lagen börjar åka internationellt, lite som pojkakademierna gör och sånt där. Alltså svensk fotboll, man kollar fortfarande på svensk flickfotboll väldigt mycket ute i Europa. Sen är det klart att så här, när Barcelona, Juventus, de engelska toppklubbarna mobiliserar, ja, men det är klart det händer någonting. För att de har redan alla resurser, de har planer, de har välutbildade coacher som de kan sätta på de här lagen.
Men det behöver inte nödvändigtvis vara negativt för liksom damlandslagets konkurrenskraft. För det är ju en sån jävla förändring de senaste 3-4 åren. Vi måste ju ha 50 utlandsproffs idag.
Ja.
Och det är ju utlandsproffs som spelar i den typen av resursstarka klubbar. Och det gör väl att man ändå har kvar en tro på att fan, landslaget borde väl vara konkurrenskraftigt. Sen vet jag inte vad flicklandslagen gör för resultat.
Ja, men gör bra resultat. Det gör de helt klart. Och så att svensk fotboll står sig stark från flickor 15 och upp på landslagen. Men jag tycker... att det intressanta är ju dels hur allsvenskan kommer stå sig de kommande 3 åren, om vi kan fortsätta behålla Champions League-platser på det sättet som vi gör. När vi kommer ut i Europa så går vi till de stora klubbarna och gör skillnad. Stena Blackstenius, Arsenal, Rolfö och så vidare. Alltså kan vi fortsätta fostra den typen av spets, då kommer vi fortsätta vara med också i toppen på landslaget. Kunna gå till stora finaler. Däremot så blir det inte lika lätt som det har varit tidigare. Men den stora konkurrensfördelen som Sverige har fortfarande, även jämfört med liksom stora klassiska herrnationer i fotboll, det är ju att många fler unga tjejer börjar spela. Och i slutändan så finns det liksom en algoritm som funkar för att få fram bra fotbollsspelare. Det är att man ska få in väldigt, väldigt, alltså ju fler vi har många som börjar, få många, behålla så många som möjligt i systemet så långt upp i åldrarna som möjligt. Och där är vi fortfarande, jag ska inte säga att vi är bäst i klassen i Europa, men jag tror att vi i alla fall är i toppen där.
Blir man lite upplyft här över hur framtiden verkar se ut, och jag har gärna fel, det jag liksom byggde det här på, det var att jag är uppvuxen i en damfotbollsordning där det svenska landslaget mer eller mindre alltid var en finalkandidat, oavsett om det var EM eller VM.
Jo, anledningen till det att det inte fanns konkurrens riktigt, ska sägas.
Och på senare år, och jag tycker att det blev väldigt uppenbart i somras, så var det 3, 4, 5 lag som jag med blotta ögat kunde se på bara några matcher. Det här är en annan nivå. Och den där semifinalöverkörningen som vi åkte på, tyckte jag markerade att okej, Sverige kanske inte är en finalkandidat de kommande mästerskapen. Ja,
vi är bättre än den matchen, ska jag säga. Alltså individuellt och kollektivt som lag. Så att det var en dålig match, verkligen. Sen så är det ju som du säger, det är viktigt att flagga med varningsflaggan här. För om vi inte satsar resurser på svensk flickfotboll, då kommer vi bli omsprungna. Den saken är klar.
Det är jävligt intressant ändå hur den här breddningen av fotbollsvärlden på damsidan har gått till. För den har ju skett lite i etapp. Det är liksom en raket i taget som skjuts iväg på något sätt. Engelsk damfotboll var ju för tidig, men sen sjönk det ju ner i något träsk i många årtionden. Men sen sköt den fart igen, ja, man säger början av millenniet. Då blev liksom det engelska landslaget att räkna med. Under ganska många år så var det de skandinaviska och så Tyskland. Det var ju det. Och kollar man ut i världen av USA och sen Brasilien. Men i Europa, då kom England tillbaka, så då var de med i diskussionen. Sen sköt ju fransyskarna iväg, så helt plötsligt var de ett, ja, men finallag. Och Spanien kom ju i alla fall i mina ögon rätt mycket från ingenstans på ganska kort tid. Och nu är de i hög utsträckning världsledande. Nu väntar man på Italien, för de lär ju snart också trycka sig upp och förbi. Och det kommer liksom, ja, det blir fler och fler, men de kommer lite i etapper, lite ryckigt sådär.
Men nu kommer jag från ett år där jag rest med min dotters Hammarby-lag och mött de bästa franska akademierna, de bästa spanska akademierna, de bästa tyska akademierna. Så pratade till exempel med Bayern Münchens U16-tränare och deras akademichef. De börjar med, första Bayern München-laget är 15-åringar. På flicksidan. De har inga yngre. Och jag frågar, nej, alltså så här, det finns liksom ingen riktigt material, det finns inga spelare. Så frågar, vad är alla tjejer då som spelar fotboll? Så, ja, de få som spelar fotboll spelar med pojkar.
Jaha.
Och det är klart det finns flicklag och sådär, men de bästa spelarna spelar med pojklag och de hittar vi i Bayern när vi åker runt med våra pojklag och spelar, och så möter vi ett lag som har en jävligt bra tjej, och så rekryterar vi henne till när de är 15-16. Så att jag menar, så man tror att de är, ligger så långt fram ute i Europa. Men jag har sett BP-lag slakta franska lag. Där var också Belg, Club Brygge, de här. Vi har själva mött de bästa spelar. Barcelona mötte vi aldrig, men vi kom längre än dem när vi var på Mallorca. Torskade final mot Madrid.